Välkommen till Det stora i det lilla med Eva och Eva. En resa i den inre och den yttre världen.
Vet du vad jag har funderat på sen senast vi pratade? Det är det här med våra val. Hur väljer vi livet? Hur gör vi? Hur väljer vi egentligen?
Ja, hur väljer vi bort? Berätta vad du menar.
Ja, precis. Hur väljer vi bort? För att välja bort eller att välja ingenting, det blir ju också ett val i sig. Och jag tänkte på det här med, jag är ju pensionär nu, men håller ju på och jobbar ihjäl mig nästan med alla Nepal-grejer. Men jag tänkte på, så länge jag jobbade för pengar, då jobbar jag på samma myndighet i 30 år. Och då tänkte jag på, varför valde jag det? Och det har jag nog hyfsat tänkt på, varför jag valde det och sådär. Men en del andra saker i livet, jag har ju valt att flytta många gånger. Och så tänkte jag med ett skratt här också nu på, jag valde att stanna på samma jobb, eller samma myndighet i alla fall, i 30 år. Men jag har flyttat otaliga gånger under tiden. Du valde att bo på samma plats i 30 år, men du bytte jobb mycket tätare. Det var en liten kul skillnad mellan dig och mig.
Hur menar du då?
Jo, jag tänker så här, vi vill uppenbarligen ha förändring, båda två. Men vad är det som gjorde att du fann tryggheten i att stanna i samma bostad? Jag fann tryggheten i att stanna på samma jobb. Och vi valde förändringarna i andra delar av livet. Eller så olika delar av livet. Eller handlade det överhuvudtaget om trygghet? Handlade det om bara att vara väldigt praktiskt av olika orsaker? Eller fanns det andra saker? Man kan ju undra, jag har frågat mig själv en del gånger, var det kanske lättja att det är så jobbigt att byta jobb så jag stannar kvar? Eller var det för att jag hade så bra möjligheter att få vara tjänstledig och alltså sådana där saker? Och sen just det här att man ser att vissa människor väljer ju då att låta bli att välja och låter saker och ting bara hända. Och hur går det då? För det är också ett sätt att välja, att avstå från valet, och så plötsligt är det någon annan som väljer åt den istället. Och är man nöjd eller missnöjd i det läget? Det kan ju se lite olika ut. Jag menar, jag har ju alltid valt jag har ju aktivt valt att välja, så att säga. Och för att jag helst inte har velat låta saker och ting bara hända så där.
Ja, om jag tänker på mig själv, så om man har barn så är det nog väldigt lätt för det första att man vill vara kvar på samma ort. Och det brukar ju vara så här 20-tal år i alla fall. Innan de har vuxit upp, om man har flera stycken. Så att det tror jag är en sak. Sen är väl frågan om att jag trivs här och jag är uppvuxen i storstan. Och bor kvar i storstan, även om jag bor lite utanför Stockholm. Eller i utkanten av, ska jag säga. Och det innebär ju att när det gäller jobb så behöver jag inte byta bostadsort. För det finns väldigt många jobbmöjligheter här. Och sen så tror jag vi är väldigt präglade av, i alla fall i mitt fall, var vi uppvuxna. Jag trivs att bo där det finns mycket människor, helt enkelt. Närheten till det. Jag är ingen person som skulle trivas i glesbygd. Inget fel på det, tvärtom. Men jag tror att vi är olika och jag tror att det är bra. Och för mig har det inneburit att jag har kunnat ha en fast punkt som jag tycker ligger bra till. Och där jag trivs. Och i ett socialt sammanhang där jag trivs. Men däremot så finns det ju en upptäckarlust i mig som gör att jag har både bytt jobb flera gånger och velat utvecklas hela tiden och lära mig nya saker, som väl är min stora drivkraft egentligen, och se om jag klarar av dem i praktisk handling. Och därför också att jag har startat eget för snart 15 år sedan, för att kunna växla mellan olika typer av uppdrag och utmaningar i mitt eget liv, och på så sätt också kunna föra kunskap vidare mellan olika uppdragsgivare, organisationer och människor på ett sätt som passar mig. Och jag tror att det i grund och botten beror på att man är olika människor med olika behov. Sen är man i olika sociala sammanhang. Och sen dessutom så styr ju naturligtvis både ekonomi och tidsramar. Jag brukar ju säga, som många har sagt, att tid är ju demokratiskt, alla 24 timmar på dygnet. Men frågan är vad vi vill göra med dem. Och mitt sätt är väl delvis att bo där det finns många möjligheter utan att det tar så lång tid att ta sig till dem.
Mm.
Hur tänkte du när du bytte bostadsort ofta?
Ja, alltså ibland var ju det jobbrelaterat. För att även om jag då var på samma jobb så att säga, eller samma myndighet i 30 år, så bytte jag ju och arbetade ju på olika orter också. Så att jag har ju bott både på landet och i liten stad och i storstad. Och liksom alla möjliga olika sammanhang då. För att det har varit en del i en önskad förändring också, där jag har tänkt att men nu vill jag ju bo i Sydsverige ett tag, eller nu vill jag bo i norra Sverige, eller nu vill jag bo ute i skärgården. Just det här att det har tillfört väldigt mycket i mitt liv, att jag har velat bo på en speciell ort eller ett speciellt sammanhang. För det här med sammanhanget är ju, precis som du säger också, sammanhanget är jätteviktigt. Och då blev det ju så att jag sökte, då höll ögonen öppna och kollade efter internt då lediga jobb som befann sig någonstans i områden som jag gärna ville till. Så det har varit viktigt för mig att upptäcka olika platser och olika sätt att leva. För det skiljer sig mer än vad man tror, att bo på landet i Småland eller att bo uppe i Norrland i en residensstad eller att bo i Stockholms skärgård eller vad man är. Visst, det är klart, det finns massa likheter självfallet, men alltså det finns en hel del skillnader på hur människor bär sig åt också. Och det där har jag tyckt varit väldigt kul att utforska också.
Ja, det är ju frågan om mikrokulturer kan man ju säga. Det är inte bara så att vi har en kultur i hela vårt avlånga land. Utan det skiljer ju, precis som det skiljer bara man kommer in på olika arbetsplatser eller olika familjer, vilken kultur vi har. Så skiljer det naturligtvis också beroende på hur förhållandena ser ut, både när det gäller natur och naturresurser och möjligheter, men också till jobb och till närhet eller avstånd, vad man nu föredrar. Mm. Så blir vi ju präglade både på gruppnivå, men sen är vi ju, men inte, ja, också på individnivå, men där är vi också egna individer med egna förutsättningar och vilja och möjligheter. Och det ska vi ju inte blunda för, utan tvärtom, att få blomma oberoende av i vilken kultur man befinner sig i är viktigt. Samtidigt så kan man väl säga att vi kanske söker oss till olika områden därför att det är en större möjlighet att få utveckla det man själv tycker är viktigt där.
Mm. Det här med att man att komma underfund med vad det är man vill göra. Och jag tänker då på ungdomar. Jag tänker på när jag själv var ung, vad väljer man för utbildning och sånt här. Vad väljer man för partner? Alla sådana saker ligger också i de här viktiga livsvalen. Och just nu så är ju jag i det läget så att jag har ju en stor flock tonåringar som, alltså i Nepal då, som ska välja framtida yrkesbana, välja utbildningar. Och alltså det här är rätt intressant, för att någonting som jag ser hela tiden och som jag har reflekterat en hel del över, det är just det här att de väljer ju det de känner till och det de ser. Och därför så gäller det ju att man visar upp och på något vis tydliggör eller synliggör vad det finns för några val egentligen. Visste du förresten att jag en gång i forntiden arbetade som studievägledare? Har jag berättat det för dig?
Ja, men det kanske inte alla andra vet.
Nej, säkert inte. För det är ungefär 100 år sedan eller något sånt där. Det känns så ungefär.
Ja, det är ju 120 och det, nu.
Ja, men ungefär. Alltså, det var på högskolan i Kalmar. Där jobbade jag på centrala studievägledningen en period. Jättelänge sedan. Och sen gick jag därifrån, så gick jag tillbaka till Arbetsförmedlingen igen för att jobba då med EU-frågor. För det här var ungefär när EES-avtalet hade skrivits under 94, måste det varit, som Sverige blev först omfattades av EES-avtalet, och 95 blev medlemmar i EU. Och då öppnades ju det här med EURES, European Employment Services och allting, som jag arbetade med då. Så därför gick jag ju tillbaka till Arbetsförmedlingen igen. Men just det här med vägledning och att fundera, det blir så traditionellt många val, och särskilt de här barnen, tonåringarna i Nepal då. Man vet om att man kan bli lärare förstås. Jag menar, det ser man ju. Man har haft lärare som har stått där och malt liksom framme vid tavlan hela tiden då. I Nepal mal de väldigt mycket, och sen så läser man i kör så här, så de ska lära sig utan till, jätteviktigt. Så lärare vet och tänker, lärare vill jag inte bli, tänker ungarna, säger ungarna. Och sen så vet man ju att det finns sjuksköterskor, för det har ju vi utbildat jättemånga i Nepal, 19 stycken i alla fall har vi utbildat i Nepal. Eller vi har inte utbildat, men vi i Föreningen för gatubarn Nepal har ju finansierat utbildningen på Medical College. Så är det för tydlighetens skull. Så det vet man. Sjuksköterska, och många av våra, speciellt de yngre barnen, de beundrar ju sjuksköterskorna. Och jag ska också bli sjuksköterska. Det är så, de kan allt. De kan nästan allting. Och sedan så vet man ju att det finns läkare. Men det känns för de flesta liksom, oj, det tar så lång tid och sådär. Och så vet man att man kan ha en liten shop, man kan ha en liten butik och sälja massa grunker, sälja chips eller vad det nu kan, eller mobiltelefoner, vad det nu kan tänkas vara. Och sen tar det ofta stopp. Man tänker liksom inte att det finns några andra yrken. Och då känner ju jag det här att man måste synliggöra väldigt många. Men du kan ju bli IT-specialist, du är ju jätteduktig på lösa problem som dyker upp i datorn då, i skolan eller på hemmet och sådär. Ja, men då kan ju du kanske ska satsa på det här och lära dig mer om datorer, för då kan ju du kunna hjälpa andra och sådär. Och någon måste ju bygga vägar och broar och sådär, och väglöst land, stora områden, då kanske det kanske är du som ska lära dig det här om broar och vägar. Så, det har man inte ens tänkt på. Och då är det ju väldigt svårt att välja om man inte vet vad det finns, så är det svårt att välja.
Nej, och vi pratar ju om livsval idag, och vad väljer man mellan när man inte känner till det?
Mm.
Jag tänker också, nu har även ni i Gatubarn Nepal kunnat just vägleda dem, barnen, och de har fått chansen och även ekonomiska möjligheter till det här. Men vilka vägval ser de barn som bor ute i små byar och kanske knappt går i skolan?
Ja, de ser ju inte så himla många vägval alls. Utan det är, någon ska få ta över den minimala lilla jordlotten som man kanske har, kanske inte ens det. Och resten av syskonen då, ja, de får ju vandra ner till stan och försöka bli daglönare och bära och gräva ungefär, och bära tegelstenar och cement på ett bygge eller ja, så ser man inte så himla mycket mer. Och det där är ju fruktansvärt tråkigt, för att det gör ju att människor inte förstår vikten av utbildning heller.
Nej, och vilka livsval har kvinnorna?
Ja, kvinnorna har ju, alltså livsval för många kvinnor, det är att stanna i byn och föda barn, punkt. Därför att vara kvinna och inte, för där gifter man sig inte, man blir gift, man blir bortgift, ofta väldigt ung. Och då, nej, men då har man ju ingen val, och sen kommer ungarna. Och så gräver man och bär på sin jordlott. Så att det handlar om att man kan gräva och bära i stan, eller man kan gräva och bära på landet. Så är man kvinna har man oerhört små val, man har väldigt få valmöjligheter. Det blir, man blir som av tradition och kultur liksom in i ett liv som man kanske inte ens reflekterar över. Men vänta, vill jag det här? Nej, men jag vill inte gifta mig. Men vadå, du har ju inget att säga till om, för din familj har bestämt det här. Och vi har ju några tjejer då som ett par av sjuksköterskorna till exempel, som någon som blev bortgift när de var väldigt unga, alltså 13, 14 år någonting, och bestämde sig, nej men det här vill inte jag vill gå i skolan ju, och rymde och blev hämtad tillbaka och rymde igen, och så småningom då lyckades fullfölja skolan och faktiskt få en yrkesutbildning och idag arbetar som sjuksköterska. Men de flesta tänker ju liksom inte ens, och man finner sig i sin lott.
Jag vet att du tänker i lite längre kedjor. Och för det första så har ni ju satsat, du är ju grundad i Gatubarn Nepal, även om ni är väldigt många nu, och även systerorganisationer och i andra länder också. Men du tänker, och det är ju också grunden till det här, långa kedjor. Så att, vad tror du sen i sin tur att de här flickorna som får högre utbildning nu, får möjlighet till det, kan bidra till i sin tur i Nepal?
Ja, dels så är ju att, tittar vi på sjuksköterskorna, mitt favoritämne att tala om sjuksköterskorna, därför att de blir ju också vakthundar mot trafficking, mot människohandel i sina byar, att se till att identifiera barn i riskzonen att bli sålda och slå larm helt enkelt, eller prata med familjerna så att familjerna ska förstå att om du skickar iväg din 13-åring för att hon ska börja arbeta som hembiträde, så är det nog inte hembiträde utan hon hamnar på en bordell. Att faktiskt synliggöra vad är det som händer. Men sen har vi också då många av de andra tjejerna, för att några av flickorna då går ju, och pojkarna ska vi ju inte förglömma, för att pojkarna är ju jätteviktiga i sina utbildningar, och när de kommer hem till byarna också, att faktiskt synliggöra för sina framtida barn, synliggöra för sina grannar att nej, men det är helt okej att man jobbar med det här och det här, det är okej att man lever på ett annat sätt än det supertraditionella. Det är okej. Okay. Jag tänker inte anse att det är skamligt att ha en dotter hemma som är, går i skolan och hon är ogift fastän hon redan är 17 år eller 18 år. Jag tänker låta henne gå en vidare utbildning innan. Så det här är också viktigt, just de valen. Och då måste man ha män med. Men det här med tjejerna också, de kommer ju att kunna ge goda exempel och vara förebilder, oavsett om de blir socialarbetare, hantverkare, sjuksköterskor, lärare, hoppas ju jag att några ska välja trots allt, för lärare är också väldigt viktiga i barns uppväxt naturligtvis, och kunna visa de här exemplen att nej men, man kan välja så här och så här, man kan bli. Och så har man, alltså visa upp hela spektrat då.
Och förutom föräldrar så är ju just lärarna viktiga i livsvalen. För det är de som just man det. Träffar utanför sin egen familj och sin egen familjekrets i byn. Pionjärerna som du lyckas bidra till att lyfta upp här, de kan också faktiskt vara de som ger livsvalen en möjlighet.
Jag tror det. Jag
för att man det. Kan se någonting annat än det som man alltid har sett. Och det är inte så konstigt. För det är ju en hög fattigdom. Och även stor miljöförstöring i Nepal, vad jag förstår.
Ja, i städerna. I städerna är det ju det. Och framförallt luften är ju i städer som ligger i grytor, vilket är fallet då med Kathmandu, som har väldigt dålig luftväxling så att säga. Det blir ganska ofta inversion. Och det gör ju då att avgaslocket ligger ju kvar. Går man ur stan och upp för på sidorna då, stan runt kullarna där, så kan man ju titta ner på och stan och undrar vad är detta för någonting, och det är ju dieselavgaser, sand, damm, all denna rök från eldar, alltså öppen eld, man eldar ju sopor på gatan, ja, massa sånt här, va? Och så den miljöförstöringen är inte rolig, och lika så floderna, man slänger ju mycket elände i floderna. Sen är Nepal väldigt lite industrialiserat, vilket gör då att det är ju inte, alltså det är inte vanvettigt mycket industriavfall och som så, det är det ju inte, men en del, den lilla textilindustri som faktiskt finns har ju lyckats att förgifta en del floder.
Och jag tänker också att den här kunskapen då, den ökar ju medvetenheten om vad det här innebär för livsvillkoren också. Att man inte klarar av att och inte har förutsättningar att klara av miljön, därför att man är ju ett väldigt fattigt land också. Och då tänker jag också möjligheten att öka medvetna livsval för människor. Det är ju också att utveckla mänskligheten och inom en plats eller en kultur. Mm. Att man ser att det finns något annat att välja och att det finns en möjlighet. Kan min grannes dotter så kan jag.
Så att
det är ju på väldigt många plan, och som du brukar säga, man kan inte hjälpa alla. Men de man kan hjälpa kan man faktiskt också kan vara med och sprida ringa på vattnet.
Precis. Och det kanske är det viktigaste av allt. Därför att egentligen så är det ju så att vi som, alltså en enskild person, man kan inte förändra så fruktansvärt mycket. Särskilt inte när det är en annan kultur som det vi pratar om nu då. Jag menar, jag kan ju inte komma till Nepal och förändra landet. Men däremot så kan ju jag ge de här ungdomarna möjlighet att välja.
Och egna verktyg.
Och egna verktyg. För att då kan ju de förändra landet och den utveckling som behövs liksom för varje generation. Så de kan ju göra väldigt, väldigt mycket för det och bli en form av förändringsledare.
Mm.
Och då gäller det ju att ge dem de här verktygen. Jag tänkte på, du tog in det här med miljön där. Intressant, därför att vi har ju både då att det är hållbart för människor att med hälsa, utbildning, hälsa, allt det. Men också miljön generellt, vattnet i floderna, och det är klart det hänger ihop med människors hälsa också, men ändå, luften, vattnet i floderna, hur det ser ut runt omkring i miljön. Så det gäller ju att vi försöker då att bibringa yngre personer också det tänkesättet, att se till att ja, men det här finns med när du väljer, när du analyserar varför du väljer någonting. Låt dig liksom inte bara dras med i någonting, utan gör ett aktivt val där du har med de här funderingarna. Miljö, hälsa, skönhet, tänker jag också. Hur det ser ut runt omkring.
Det har ett stort behov.
Att det finns träd.
Mm.
Att det är alla sådana saker är också viktiga.
Jag tänker också att mycket av tryggheten när man har en ganska liten kunskap om världen och världen omkring, det är ju den egna kulturen och det man känner till.
Mm.
Och vidgar man det här så får man ju också större valmöjligheter. Men man får också en större möjlighet att förstå att man kan lära sig saker av varandra och att allt inte är enbart på ett sätt.
Ja, just det.
Så att de här personerna som ändå känner sin egen kultur och kan kombinera det med en ökad kompetens som de får genom att ha fått det här stödet till utbildning framförallt och få leva i en miljö där man får utbilda sig.
Mm.
Det leder ju till så mycket mer. Och då tänker jag också, om backar tillbaka till Sverige då, där vi börjar egentligen. Här har vi otroligt mycket valmöjligheter, så här verkar problemet nästan vara det omvända. Att vi inte riktigt förmår välja mellan alla saker vi ska ha möjlighet att göra i vårt liv. Och om vi tittar på utbildning där, det finns en enorm mängd utbildningar, men då översköljs vi av så mycket så det kan vara svårt av den anledningen. Då behövs det ju bra studievägledare till exempel, som vi började prata om. Så att det finns alltid två sidor av allting och två änder på saker och ting som på det sättet för få eller för många möjligheter. Jag tror inte vi har för många här, men vi behöver mycket mer guidning från andra hållet att välja bort då dels bland alla saker vi kan göra för att hitta något som matchar vår inre kärna på något sätt.
Det tror jag, det där tror jag är en väldigt viktig tanke. Därför att när vi har för många val att kunna göra, då kanske man hamnar nästan i en i en form av valutmattning. Nej, usch, jag orkar inte hålla på att välja. Mm. Nu kom det, jag har 17 elbolag att välja på. Nu bryr jag mig inte om det här. Det finns 28 telefonbolag med 18 abonnemang vardera. Det finns så himla mycket att välja, så jag orkar inte riktigt ta till med det här. Mm. Och då är det ju väldigt viktigt det här att vi skapar en form av filter. Men för att lägga upp rätt filter det kanske handlar om både filtret i datorn, i telefonen, men också ett filter i vår egen hjärna. Mm. Att nej, men de här sakerna har jag valt bort, så det här vill jag inte spilla min tid och min energi på.
Mm.
För att hjälpa oss själva att faktiskt kunna fokusera på det som är viktigt.
Det är roligt att du säger, för redan när jag startade mitt företag 2007 så började jag... Jag hade gått en utbildning och skrivit en uppsats om att utveckla sin vilja. Mm. Och det har jag jobbat med som ett koncept i 15 år. Både på individnivå och på organisation, teamnivå. Därför att just av den anledningen att vi översköljs av så otroligt mycket information och val. Och tycker ofta, om man är en sån här person som jag, att det är jättekul att vara med överallt och lära sig lite av varje. Men det tar ju så mycket energi så att vi kan bli... Att vi inte orkar genomföra någonting. Eller att det blir ändå väldigt jobbigt för oss och våra hjärnor. Och där tror jag också att mycket av vår stress, vår negativa stress eller skadliga stress idag kommer ifrån att vi inte har riktigt alltid redskapen eller använder dem i våra val. Och då kan vi istället mer bli lite blasé. Och som du säger där, att nej, men jag orkar inte med det här. Och då tappar vi en bra förmåga istället för att använda en bra förmåga som vi kanske har. Och det tror jag vi ska prata om i ett annat avsnitt lite mera. Och vi ska ju också prata om nästa gång om självledarskap. Och då kommer vi in mycket mer på det här. Kan jag göra val och välja bort i mitt liv? Och vad ska jag tro på? Hur är min inre kompass? Snurrar den bara runt eller... Har den en riktning? Kan den ändra riktning aktivt? Eller, ja, de frågorna ska vi prata mer om nästa gång.
Och det vill jag verkligen höra mycket mer om.
Så bra, då hörs vi i nästa avsnitt.
Vi gör det. Okej. Hej då!
Hej då!
Det var allt för idag. Välkomna att följa oss på vårt Instagram-konto. Det stora i det lilla.